Artikel 3. Ögonsjukdomen kom som en chock. Anna Maria Mikko med rötterna i Pajala hade precis avslutat en lång yrkeskarriär i Luleå när synen hastigt försämrades. Nu behöver hon transplantera hornhinnorna och att köra bil blir allt svårare. Nog har jag fällt någon tår, men fokuserar på att leva ett bra liv, berättar Anna Maria. Här får du lyssna på inslaget som jag har lånat ifrån Norrbottens taltidning, Insyn.
Anna Maria Mikko är Pajala-tjejen som kom till Luleå för att gå gymnasiet. Och efter ett långt yrkesliv gick hon i pension för ett år sedan. Då slog ögonsjukdomen till.
Och så var jag upp på resa till Kiruna och körde hem. Och det blev mörkt från Gällivare. Och då såg jag inte vägkanterna. Jag hade, såg inte tre rena på väg. Jag hade ju besök här. Och den personen satt bredvid mig. Jag sa stopp, 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 renar, renar. Alltså jag blev väldigt stressad av det här. Jag har hornhinneavlossning på bägge ögonen. Dels har jag också gråstar. Och det betyder att man kan inte sätta hål på hornhinnan. För då blir det stora problem för att byta gråstar. Det går inte. Så att jag väntar ju på transplantation. Man kan säga att hornhinnan är ju det yttersta på ögat. Man kan säga som att det är en spänd strumpa. Och min hornhinna är korvig. Anna Maria Mikko, bor i Luleå, uppvuxen i Pajala.
När kom du till Luleå?
Första gången var 1974 till 76 gick jag gymnasiet här på Robertsviksskolan. Konsumtion med textilinriktning.
Sen utbildade du dig i Umeå.
Jo, då gick jag utbildning 1983. Till 1986 och då blev jag arbetsledare i storkök. Då heter det ekonomiföreståndare. Och jag jobbade på Luleå lasarett i 2 år. Skötte om matsedlar och inköp i sjukhusköket. Efter det, jag har ju fått 2 barn också. Och så har jag jobbat i kök, på förskolekök. Och hur jag kom till Luleå 1986 från Umeå, det var det att jag fick ett jobb på Luleå kommun som biträdande ekonomiföreståndare, så att jag administrerade skolmaten här i Luleå. Det var typ 12 000 portioner per dag.
Herregud ändå.
Och då var jag så ung. Jag var ju bara liksom typ kanske 27 år. Och en budget på den tiden var den på 23 miljoner. Det var ju ganska mycket pengar som man fick rodda i. Ja. Sen halkade jag in på det här med skola. Och började jobba som vikarie. Som lärarvikarie. Bland annat på Bergnäskolan. Det är ju hotell- och restaurangutbildning. Och senare så utbildade jag mig då till lärare. Då blev jag gymnasielärare inom kök. Och det jobbade jag med i 6 år. På hotell- och restaurangprogrammet. Och det var jätteroligt. Och sen så jobbade jag på Hertsöskolan i 11 år. Då hade jag hemkunskap där. Det var jätteroligt. Jag trivs med jobbet som lärare. Eleverna ger energi. Man blir väldigt energifylld. Efter en lektion har man liksom bara, man kan bara andas in den här energin de har gett åt en.
Du har ju gjort en stor samhällsgärning som har lärt så många barn och ungdomar att laga mat och konsumentkunskap och allt.
Precis. Jag har ju faktiskt elever som stoppar och pratar med mig och säger, och då brukar jag fråga, vad var det du lärde dig? Och det är någon som säger, ja men tacksam för det här med att få lärt sig att laga mat. En pojke sa, ja jag är evigt tacksam att du lärde mig hur man tvättar kläder. Och en annan, hur man diskar. Alltså det är så här, det hade jag inte förväntat mig. Och speciellt killar. Ett roligt jobb. Mm.
Men sen var du med om en olycka.
Ja, det var en fallolycka och det blev väldigt dramatiskt därför att sjukvården tog inte hand om mig. Och det betydde att processen blev så utdragen. Så efter 25 dagar så blev jag opererad och jag dessutom gjorde en IVO-anmälan. Och där hade man ju sett att sjukhuset hade inte gått igenom röntgenplåtarna. Så att det blev en operation och jag var jättesjuk. Gick på stora mängder otäcka piller. Så det blev att jag kunde ju inte fortsätta jobba som hemkunskapslärare. Jag var ju enarmad. Och så såg jag det här jobbet som jag har haft i 7 års tid innan jag gick i pension. Och det fick jag. Och det var som ett lyft för, ja men hjärnan var ju fortfarande kvar fast jag var enarmad. Det gick ju bra.
Vad var det för jobb?
Modersmålslärare i Meänkieli. Fantastiskt kul.
Men nu har du gått i pension.
Ja, sen 1 år tillbaka. Då bestämde jag att ja, men nu är det dags. Jag orkade inte börja 1 läsår till. Det kändes att nej. Och så fick jag artros i knät då innan och några månader innan. Och då var det som att nej, nu räcker det. Kroppen börjar säga ifrån.
Hur gammal är du, Anna-Maria?
Jag är 67 år.
Och då började det fria livet. Men då hände någonting tråkigt ändå mitt i glädjen.
Ja, jag var början av året kände jag mig väldigt trött. Och så var jag upp på resa till Kiruna och körde hem. Och det blev mörkt från Gällivare. Och då såg jag inte vägkanterna. Jag såg inte 3 rena på väg. Jag hade ju besök här. Och den personen satt bredvid mig. Jag sa stopp, renar. Alltså jag blev väldigt stressad av det här. Hade svårt att se. Och så då gick jag till optiker. Och optiken han sa oj. Han visste inte riktigt hur han skulle säga det här till mig. Att oj, du har det är mycket svårigheter med synen. Att jag måste skicka dig till Sunderby sjukhuset. Och ja, men då hade han skrivit att det var ju att jag egentligen skulle ha körkortet. Så jag blev nog ganska fort ditkallad till Sunderby.
Att du skulle ha körkortet?
Ja, alltså gränsen för körkortet var 0,5 och han menade att det var under 0,5. Så att det var en stressad situation att veta att ja, men jag måste kanske göra av med min bil. Det blir ett nytt liv, tänka på ett annat sätt. Vad jag tänkte var svårast, det var ju det här med att handla. I och med att jag har den här gigantiska skadan i axeln så blir det att bilen underlättar för mig. Och nu när det är sommar så går det ju bra. Men på vintern är det ju mycket svårare när det är halkigt och mörkt. Så att det fanns många tankar som kretsade sig i skallen.
Innan du kom till Sunderbyn?
Ja, precis. Jo. Så att jag fick vara där och träffade vänliga människor som tog hand om mig. Och läkaren sa det första hon såg att jag ser att du har en annan färg på dina ögon. Jag tänkte, är de inte blågröna? Men hon menar ögonvitorna. Så att då var jag där i 2 timmar och jag fick veta allt vad de gjorde. Och sen kom ju det här slutbeskedet då om körkortet. Det var ju bara oj. Ja, då sa hon, du har precis 0,5. Så du får ha körkortet kvar. Och räddningen var att ena ögat såg jag bättre på. Så att jag var jätteglad. Nu har jag körkort i alla fall i sommar. Så jag kan åka och hälsa på mina barnbarn och hämta dem och göra saker. Och det går bra att köra när det är ljust. Men inte i mörker.
Nu undrar man ju, vad är det du har?
Jag har hornhinneavlossning på bägge ögonen. Dels har jag också gråstar. Och det betyder att man kan inte sätta hål på hornhinnan. För då blir det stora problem för att byta gråstar. Det går inte. Så att jag väntar ju på transplantation. Man kan säga hornhinnan är ju det yttersta på ögat. Man kan säga som att det är en spänd strumpa. Och min hornhinna är korvig. Och då måste man åka till Umeå och då blir det en transplantation. Det finns en ny teknik idag som läkaren pratade om. Att man hyvlar och sen så tar man från en död människa och sätter på mig. Och då tar man ett öga i taget.
När är det beräknat att det här ska ske?
Det är hastigheten på ögat eller ögonen. Det är liksom, det beror på hur fort det här går. Så att just nu så kan jag inte planera att oj, jag ska åka till Kanarieöarna till jul. Utan det blir verkligen att leva här och nu. Jag kan ju göra alltså mindre resor inom en eller två månader, men inte någon, liksom, någon längre planeringar utomlands.
För att det här kan komma ganska snabbt då, försämringen?
Ja, det kan komma väldigt fort. Så att, ja, hastigheten vet jag ingenting om.
Och hur har det här påverkat ditt liv?
Jag har ju svårt att läsa böcker, tidningar. Jag har fått sätta på mig två glasögon. Nu har jag tänkt att jag ska köpa ett förstoringsglas. Det finns ju med lampa. Svårt att se till exempel trappsteg om det är skymning. I köket blir jag lite irriterad på mig själv för att jag häller ut vattenglas som jag inte såg på sidan. Så att jag blir irriterad på mig själv. Att jag liksom, jag blir begränsad. Jag måste verkligen kolla runt. Och där är jag inte riktigt än. Jag har inte framförhållning. Det är väl det jag måste jobba med.
Men du har inte haft en susning om att det var så här? Eller hade du aningar redan innan där i januari när du gick till optiken?
Jag var ju till någon annan optiker här för 2 år sedan och hon sa det att jag hade problem med hornhinnan. Fast det var faktiskt en olycka som jag var med om och då såg man redan att det var någonting med hornhinnan. Men då sa läkaren att det kommer, du behöver inte vara orolig, det där kommer om när du blir typ 85. Och det var ju det optiken sa, att han blev förvånad att det hade kommit så här fort för mig. Jag är ju inte riktigt i den åldern, tyckte han. Det ska vara när man är 80.
Men rent på det filosofiska planet, som dig som människa, vad har det här gjort med dig, Anna-Maria?
Det har ju klart inneburit att jag har varit ledsen. Jag har väl gråtit en skvätt också. Och att hitta glädjen, det är väl också det handlar om. Vad är det? Jag orkar inte med dramer av olika slag. Det är väl någonting som jag måste lära mig att kanske säga stopp till lite fortare till mig själv. Och sen också att umgås med barnbarnen, det tycker jag är bra. För de är så lätta, de har inga förutfattade meningar, de är så verkligen här och nu. Och sen att umgås med människor som är glada, det är viktigt. Och att gå på teater, lyssna på en musik, lära sig nya saker. Till exempel har jag pratat ganska bra franska nu, jag har ju kontakt med Frankrike och det ger ju också glädje. Och att inte sjunka in i det här att börja tycka synd om sig själv. Sen är det så att jag pratar inte så mycket med människor om det här. För att alla förstår inte det här. Så att man väljer vem man säger det åt. Så är det.
Har du gjort några förändringar i din livsstil?
Jo, bland annat sån sak att om jag går ut på lokal. Jag kan inte dricka 4 glas vin, utan jag håller mig till ett, högst två glas vin. För att det påverkar synen. Alltså jag måste ha kontroll på vad jag sätter mina fötter. Så jag inte liksom ramlar. Så det är en förändring. Sen är det också det här att jag cyklar mer. Jag har ju hjälm på mig. Och att inte bli rädd, det är viktigt när det kommer det här. Jag har lite sådär, ibland har jag lite problem med balansen. Om det kanske är med ålderdom att göra. Men det har också kommit med det här. Och då brukar jag stanna upp och andas. Att det liksom inte forcera sig fram. För det är då det oftast kan bli fel. Att jag kanske ramlar.
Prognosen för att det ska lyckas den här transplantationen av dina hornhinnor, hur ser den ut?
Då tar man ett öga i taget och läkaren sa att den tekniken som är idag, den är mycket bra. Alltså det är sällan att kroppen stöter ut det. Optiken sa att man gör det här tre gånger och tredje gången då är det liksom kört. Då är man typ halvblind. Men den här nya tekniken som hon pratade om, den var väldigt framgångsrik. Så att ja, jag hoppas ju att det blir bra. Jag kan ju inte tänka att det blir dåligt, utan jag är glad över att de tar hand om mig och att jag blir transporterad till Umeå.
Med buss.
Eller taxi eller vad det är. Det står ju då i journalen och jag förstår ju inte allt. Så att det är, de säger ju inte sanningen riktigt. De vill ju inte säga allt, för jag tror också för att inte oroa. Mm.
Men du känner oro?
Jo, det gör jag. Klart att jag tänker. Det är liksom, jag har varit med om så många olyckor i kroppen. Det här med ögonen blev väldigt jobbigt. För att det är ju så vitalt att kunna se. Så att nu kommer det ju en vinter och får väl se, spännande att se hur det är då med synen. För det är ju mörkret, det är svårt. Så i lägenheten har jag bytt ut lamporna till starka lampor. Alltså det, och tagit bort mattorna för att inte snubbla. Så avståndsmässigt är det någonting som också händer.
Du har ju varit gift med en man som också helt plötsligt fick ganska mycket synproblem. Han hade ju näthinneavlossning och fick åka till Umeå och operera.
Ja.
Hur har det påverkat dig när du, även du nu har fått en ögonprognos?
Ja, jag förstår ju att han var ju väldigt, han hade inte den här split vision åt sidorna. Och det liksom hände olyckor och han tappade kaffeburkar och skar sig till och med i handen när han skulle ta bort benen på en lax och sådär. Så att, jo, jag förstår han. Men han var ju så oerhört stressad och skulle liksom göra allt och då blev det fel. Och där någonstans har jag funderat på att inte ha bråttom utan ta lite lugnt. För då slippa att det blir fel. För att det är så jobbigt för en själv att jaha, nu tappar den där kaffeburken och allt kaffe for på golvet. Då måste jag börja städa. Mm.
När du tänker på hur du omprioriterar nu i ditt liv med vad som är viktigt och så, vad har du för tankar kring det?
Ja, egentligen så är det ju prioriteten ju att ta hand om min hälsa. Vara ute mera, för nu är det ju sommar. Ja, och träffa folk, det är det. Och inte liksom sitta själv och bara, fast det har jag inte gjort förut heller. Så att fortsätta med som jag är, det tycker jag är viktigt. Vad som är jobbigt är ju det här med att jag inte kan läsa böcker. åker, det går ju väldigt sakta, svårt att se. Och då finns ju den här tjänsten på biblioteket som jag har fått del av. De var så väldigt hjälpsamma och vänliga mot mig. Så att jag måste ta till mig det här och ha de här talböckerna.
Får du börja lyssna på taltidningen?
Ja, det kan jag göra. Absolut.
Och så hoppas jag att jag får komma tillbaka och höra hur det har gått när du har opererat dig.
Ja, absolut. Det blir spännande.
Anna Maria Mikko söker kontakt med andra som har hornhinneavlossning. Du kan höra av dig till mig på taltidningen och lämna dina kontaktuppgifter.
Och reporter här var Eva-Marie Svensson. Och hon har telefonnummer 0920 28 43 61.